Vi tonar in. Interiör ett konferensrum. En grupp människor sitter runt ett stort bord i ett konferensrum och lyssnar på en person som står och mässar framför en PowerPoint-presentation. Kameran gör en åkning över deltagarna, mer eller mindre uttråkade ansikten. Kameran stannar på en person och vi hör dennes tankar. Personen. Åh, jag dör vad det här är tråkigt! Om han någon gång kunde variera sig lite och visa något annat än en lång lista med punkter. Typ en bild hade varit nice. En gullig katt kanske. Jaha, här kommer den sedvanliga klipparten. Alltså seriöst. Om man ändå kunde ha lurar på sig så man hade kunnat lyssna på något annat. Du. Hej och välkommen till Väg 74, en podcast om mjukvaruutveckling. Blä! Här är det snarare mjukvaruinveckling. Vänta, jag hör något. Vad är det där?
Hej och välkommen till Väg 74, en podcast om mjukvaruutveckling. Ja, hur många sådana dragningar har du suttit igenom, Tobbe?
En och annan skulle jag tro i mina dagar.
Som ni kanske anar så ska vi prata om dragningar. Nej, vi ska prata om hur man gör bra presentationer.
Enligt oss.
Ja, enligt oss, ja. Precis. Det blir våran twist på det hela. Jag tror att det var Tor Seldén.
Just det. Så. Det är lite av ett önskeprogram, ja.
Mm, det blev det.
Ja, han bara kläckte ut någonting i Slacken så här att det här hade varit kul. Och vi bara, okej, då gör vi det.
Tar vi det och springer med det, som det heter. Så, vi ska prata presentationsteknik. Mm. Men innan det ska vi ha en inzoomning. Men innan det så ska vi ha genomgång av rebusen och annonsera vinnaren.
Just precis. Vilket ska vi ta först? Vinnaren eller lösningen?
Vi tar vinnaren först.
Lösningen kom på våran Slack, fast i direktmeddelanden till oss, så att det är ingen annan som har sett det. Men vinnaren av en fantastiskt fin kortlek är David Granqvist. Grattis!
Grattis, David! Ja, men det var en ganska svår rebus, har jag förstått.
Ja, det verkar ju som det. För det är ju det enda svaret vi har fått. Ja. Vi har fått några försök till svar, men som inte har hållit måttet riktigt.
Men vi har fått några svar, det har vi. Men det här har vi det rätta svaret. Och det rätta svaret är rekursion.
Jajamän.
Och det ser ni när ni tittar på den här bilden framför er nu då, när ni, på rebusen, då är det så här, åh, det är klart, pilen är ju re.
Ja, det är en pil som är vänd tillbaka liksom.
Och sen kom den svåraste, tror jag. Det är tre personer varav en sitter och räcker upp en hand, och det ska ju föreställa en kurs då.
Ja, det var lätt att gå klassvägen där, kände jag. Jag har försökt att lösa det här.
Och sen så var det ju i.
En kartong där, ja, med en pil som pekade i.
Och sen var det en knapp som stod i påläge, det vill säga on.
Jajamän.
Och då får ni rekurs i on. Rekursion. Vi har fler kortlekar som vi vill ge bort. Så att i show notesen så kommer ni ha en länk till nästa rebus.
Jajamän.
Och det kommer vara ett ord på svenska. Just det. Vi har någonting annat kul att berätta också. I augusti så kommer nämligen den första Väg 74-konferensen gå av stapeln.
Jajamän, den första någonsin. Det kommer inte bli att leka med.
Nej, alltså vi har ju otroligt hög ambition för den. Och det kommer vara ett väldigt begränsat antal platser också.
Jajamän. Och det kommer vara en endagskonferens.
Mm.
Vi har ju länge funderat på om det inte hade varit kul att anordna en konferens. Och det är lite så här, vad ska man ha för format och bla 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 bla. Och du brukar ju köra med ditt att jag vill anordna en konferens som jag vill gå på. Så att det är det vi har tagit fasta på.
Ja.
Det kommer bli lite oortodoxt, tror jag, program ändå.
Ja, ja det kommer det bli.
Men,
och jag tror att det kommer bli grymt.
Jag tror
vi kommer
det också.
Försöka att ta deltagarna på en liten resa den här dagen. Och alla kommer att få uppleva samma sak. Vi har några talare som redan har tackat ja. Vi har lite annat smått och gott som vi ska försöka få på plats här snart. Men i kalendern kan ni markera
30 augusti, va?
Yes. Och med lite förhoppning då. Eller min förhoppning är att det kommer vara lite fint väder då. Lite sådär skön sensommarvärme hoppas vi på.
Japp.
Så den 30 augusti, markera i kalendern och håll utkik efter anmälningarna som kommer. Vi kommer lansera dem i Slacken och på Twitter. Och jag tror att biljetterna kommer gå råsnabbt.
Som du sa så är det ju ganska begränsat antal platser. Så att,
Vi vet inte exakt, men i storleksordningen 50. Och jag vet att det är åtminstone 20-tal som bara liksom ligger i startblocken. Ja, jag vet inte om vi kan peppa det här mer nu. Vi ska göra det, men inte idag, inte det här avsnittet.
Nej.
Nej, nu ska vi nämligen zooma in. Jag har varit utomlands.
Jaså? Ut och flugit?
Jag har varit ut och flugit. Fast den här gången så har jag inte varit i jobb, så att säga.
Nej.
Utan jag och min kära vän och kollega Jonne har varit på musikfestival i Tilburg.
Tilburg, var ligger det någonstans?
Det ligger i södra Holland.
Mm-hmm.
Ganska nära gränsen. Så att
det är vad lyssnar man på där? Så här ompa ompa musik eller?
Ja, det kanske vissa gör, men inte vi. Vi lyssnade på stenhård musik.
Mm.
Ja, det tyngre slaget. Det var hårdrock för hela slanten. Även det som slog mig när jag var där var att hur stora överlapp det finns mellan den typen av arrangemang och till exempel Agile-konferensen som både du och jag har varit på.
Mm.
De är ungefär storleksordningen 2000 deltagare. Det handlar om ett ämne som man nördar ner sig i ordentligt. I helgen så var det musik. På Agile-konferensen så är det Agile såklart. Det är så himla kul att se såna här människor som nördar och vara en del av den gemenskapen. Och det blir väldigt fort. Du känner att du är en del av den här gemenskapen ganska snabbt. I alla fall så kände jag det. Så vi stötte på, vi såg direkt, vi klev av flygplanet i Amsterdam och sen så såg vi så här, den där snubben, han ska på helt klart på den här festivalen. Så då snackade vi lite grann med honom och ja, visst, självklart skulle han det.
Hade han stort skägg kanske?
Han hade ett stort skägg. De här tydliga markörerna, en svart bandtisha, ett stort skägg och ja, med ganska bestämda steg styrde han liksom mot när han gick av planet. Det där är ett metalhead, tänkte vi. Så vi började snacka med honom och ja, började hänga med honom och hans polare sen.
Så nu ska ni tillbaka nästa år och då kommer ni hänga med samma?
Ja, det blir ju sådär som vanligt när du kommer tillbaka från en konferens. Att det blir som lite tomt på något sätt. Det blir så otroligt intensivt. Du är nära massa människor och nördar och sådär. Så det blir en tomhet precis när du har dragit. Och jag vet inte exakt vad det är som gör det, men för att en sån här sak ska bli bra så behöver du någon individ som verkligen känner för det här ämnet och driver det väldigt hårt. Eller en grupp av människor lär det ju vara i det här fallet. Det är det i alla fall. Så var det när vi anordnade Agile-konferensen. Det är ju flera... Det är en kommitté som gör mycket jobb. Men sen så behövs det ju frivilliga och volontärer också under tiden. Så det var väldigt fascinerande att se hur stora likheter det var mellan en hårdrocksfestival och en data Agile-konferens.
Det finns ju mer kopplingar sådär. Jag kommer ihåg när vi åkte till Agile-konferensen i Atlanta var det va? Och så träffade du at the gates på Kastrups flygplats.
Ja, ja.
Då skulle inte till Agile dock. Men.
Nej, skulle vi inte. Och vi träffade faktiskt Tompa från at the gates nu.
Uh-huh.
Så att jag och Jonny stod och snackade lite grann med honom. Så att det, det finns ett tema där. Ska vi rulla huvudämne?
Mm, det kanske är dags.
Jag hade tänkt mig att vi skulle lägga upp det i fyra delar, eller vad man ska kalla det.
Mm.
Vi börjar med att snacka lite ämnesval. Eller fem delar kanske blir, för det blir förberedelser på lång sikt, förberedelser på kort sikt, genomförande och sen uppföljning. Så de segmenten har vi idag. Och det här kommer ju inte bli någon form av, det här kommer ju bli så här gör vi, så här gör Ola och Tobbe när vi gör våra presentationer. Som vanligt så att säga. Det är ingenting så här måste ni göra presentationer, utan ni får en inblick i hur två stycken skäggisar lägger upp sina presentationer när de gör dem.
Mm.
Sen får ni se om ni tycker det är kul eller tråkigt, men så tänkte vi oss.
Vi har ju även sett vår del av presentationer. Så att vi kommer väl kanske slänga in lite erfarenheter därifrån också.
Jo, jag har några personer som jag tycker är väldigt trevligt att lyssna på. Trevliga att lyssna på. Men vi börjar väl med, det finns egentligen, jag vill säga två saker här, och ska ni ta med er någonting från det här så ska ni ta med er det här. Ett, du ska kunna sammanfatta din presentation i princip med 2-3 meningar för någon som är intresserad. Det är bra att kunna göra det, för att då kan du göra reklam för din presentation om du träffar någon i korridoren som säger, jaha, ska du snacka på den här konferensen? Jajamän, vad ska du snacka om? Är den gjutna frågan då? Och då är det bra att kunna leverera det på 3 meningar. Och sen betyder det också då, om du kan göra det, då betyder det också att du kan ämnet väldigt bra. Du kan sammanfatta det för någon, då fattar du förmodligen vad du håller på att snacka om.
Precis.
Och nummer 2, det här kan vara svårt, men om du lyckas med det här, då kommer det gå så mycket bättre, att känn din publik. Väldigt viktigt att du snackar till en publik på det sättet som de kan ta tid godogöra sig här informationen på.
Så att man inte ställer sig och pratar objektorientering inför massa kostymnissar som aldrig har sett kod i hela sitt liv. Eller någonting sånt.
Nej, jag skulle förmodligen tycka att det var ganska tråkigt.
Mm.
Eller alltså, om du ska göra det, då ska du göra det på ett sånt sätt så att de förstår.
Mycket metaforer.
Mycket metaforer. Ja. Ja, nu går vi in på ämnesval. Hur resonerar du där?
Ja, det där är ju ett ständigt återkommande ämne när man till exempel inför Agila Sverige till exempel. Det är ju en av de här, vad ska man säga, de konferenserna som är lite mer lättillgängliga som talare, skulle man kunna säga. För att du committar dig bara till att prata 10 minuter.
Ja.
Och det kan i princip alla göra. Om man bara har ett intressant litet ämne man känner för att prata om. Så varje år så brukar det brukar ju cirkulera massa ämnen på våran Agile Slack till exempel. Folk säger, skulle man kunna göra ett tal om det här? Skulle man kunna göra ett tal om det här? Det är ju inte helt lätt att veta vad... Alltså man måste ju välja ett ämne som man brinner för själv.
Ja.
Det är ju A och O liksom.
Ja, det känner jag också. Att jag har ingen lust att stå, speciellt på konferenser. Kanske vi ska ha tydliga med. Då behöver jag i alla fall känna att det här är något som är skitroligt att prata om. Sen så har du en annan när du ska förbereda en presentation inför. Det kan ju vara någonting, du ska förklara verktyg X för någon. Hålla en liten kurs. Det är också en presentation så att säga. Och då kanske du inte riktigt kan välja ämne.
Nej, det är sant.
Eller ja, då kan du välja att göra det eller att inte göra det. Men nej, jag känner att jag behöver brinna för ämnet.
Sen så tror jag att det ganska ofta är så här att man tycker, ja, det här vore intressant att prata om, men det är ju ingen annan som kommer vara intresserad av det. Och där skjuter man sig själv i foten ganska ofta, tror jag. För om du tycker att ämnet är intressant, så finns det garanterat fler som gör det.
Ja, absolut. Det är också, det är jag övertygad om. Och det där är, så fort du börjar prata om något ämne som du tycker är intressant, så märker du ju om det engagerar andra. Du kan ju bolla ämnen med kollegor eller med familjemedlemmar. Eller kompisar. Och testa dem. Det går ganska fort ju. Jo, men jag gick och tänkte på den här saken. Är det inte väldigt, väldigt spännande att för 10 år sedan så var objektorientering det absolut bästa, och sen så kom funktionellt nu, och nu känns det som att, ja, så är diskussionen igång direkt. Och där brukar jag tycka att det är svårt att bärga mig och liksom hålla ihop en presentation till exempel. Så att det inte bara svävar iväg och vill säga allt.
Nej, precis. Speciellt om det är ett blixttal, för då hinner man inte säga speciellt mycket. 10 Nej. Minuter, det försvinner jättefort.
Ja,
det brukar man ju se på Agila Sverige. Det är ganska många som blir avplockade innan de egentligen var färdiga. Liksom. För de har tagit en för stor tugga.
Vi kommer prata lite grann mer om det under genomförande här, när vi ska snacka om det. Men det finns ju lite tekniker där som du kan använda dig av.
Jag tror det var vår kollega Lennart som skrev något bra på våran Slack idag, att låt konferensen välja. Alltså om du inte är säker på att är det här ett ämne som är gångbart, skicka in ett talförslag ändå, och så får liksom kommittén bestämma om det är någonting vettigt att prata om eller inte.
Ja, verkligen. Det är ingen idé att du går och liksom säger, åh nej, men vill verkligen folk, nej det vill de inte, nej. Utan om du känner så här att fasken, jag skulle vilja prata om det här. Testa.
Precis.
Skicka in förslagen. Det kanske inte funkar första gången. Det kanske inte funkar andra gången heller.
Men det handlar lite kanske om att ligga rätt i tid också, tror jag.
Ja, det gör mycket så. Mycket. Men jag tänker så här. När du har bestämt dig för att hålla ett tal, hur gör du då, så att säga? Jag tänker mig så här. Känner du så här att, nej, men om jag ska välja ett ämne, så måste jag också kunna ämnet?
Både och. Jag känner nog att jag måste ha ganska bra koll på ämnet. Men sen så är det ju, sen tar man ju resten under förberedelserna. Liksom.
Med research då, tänker du på?
Ja, precis.
Du har aldrig känt så att nej, men det här ämnet, det kan jag ingenting om. Det ska jag lära mig jättemycket om det. Ja, det ska jag hålla ett tal om.
Nej, det har jag nog aldrig känt faktiskt.
Nej, det är ju en fullt gångbar metod, så att säga.
Ja, precis, det är det ju.
Men jag skulle inte våga göra det.
Nej, framförallt inte om det skulle vara en längre presentation. Typ så en timme eller någonting. Då får man ju vara rätt påläst. Då har man rätt mycket research att göra.
Ja,
om
visst.
Man inte kunde ämnet för 5 öre innan.
Nej. Vi ska prata i en timme om ungerska verb.
Ja.
Tobbe bara, ja, absolut, det tar jag. Jag ska hålla det imorgon, eller? Jag kör det imorgon. Ungerska oregelbundna verb genom tiderna. En interpretive dance av Tobbe Anderberg.
Ja, interpretive dance, det är min grej.
Ja, det är det. Du är bättre. Du har gjort det fler gånger än vad jag har.
Ja.
En tolkande dans. Det finns till och med inspelad, eller hur?
Ja, så är det väl.
Jag vet inte om vi ska lämna ämnesvalet därhän, så att säga, och kasta oss över så här för hur gör vi när vi förbereder oss? Vi kanske knyter tillbaka lite grann till ämnesval, men jag tycker att det är dags att prata lite förberedelser. Hur resonerar du då?
Jag är ju av den skolan att jag måste vara väldigt väl förberedd. Återigen, om det handlar om ett blixttal eller om det handlar om ett längre tal, så är det ju, får man ju liksom ha lite olika angreppssätt där. Men som till exempel ett blixttal, det kan man ju repa in fullständigt.
Ord för ord, menar du?
Ja. Och det har jag gjort också.
Ja, men då har du ett pratmanus då, eller?
Ja, precis.
Ja, nej, men det, jag tänker så här att det första du behöver göra är ju bestämma dig för vad är det för format?
Ja.
Hur ska jag framföra det här? Är det ett blixtal? Har jag 10 minuter på mig? Har jag 60 minuter på mig? Är det en pechakcha där liksom du måste byta slides? Vad är det? 20 slides på med 20 minuter på 20 sekunder på varje? Eller är det Ignite? Jag kommer aldrig ihåg de där två. Det är rätt coola format tycker jag.
Ja.
Där du har ett visst antal slides och ett visst antal minuter.
Mm.
Och visst antal sekunder per slide också.
Mm, precis.
Då har du en begränsning redan där. Då är liksom formatet redan satt sig så att säga, så får du jobba utifrån det.
Eller kanske en sån här lightning talk karaoke eller vad sjutton heter de som de kör på en del konferenser.
Ja, det är kul.
Där du får ett ämne släppt i knät och så bara prata om det här i 10 minuter.
Och här är slidesen du ska använda.
Ja.
Det är kul. Men jag tänker så här, det finns väl två ytterligheter då. På någon led så kan man säga så att okej, det minst interaktiva du har en föreläsning till exempel.
Mm.
Du pratar, alla andra lyssnar.
Ja.
Och å andra sidan då, om man drar åt, så har till exempel en gruppledd improvisationsteater.
Mm.
Det är ju en liten annan grej också så att säga.
Mm.
Och då får man ju förbereda sig på olika sätt, känner jag.
Mm, verkligen.
Där behöver du ju, ja, alltså, om du ska leda en mer eller mindre då improvisationsteater eller en workshop som jag har gjort några gånger, är när du ska skriva en skrivworkshop.
Just det, man ska skriva en historia, va? Och så.
Tillsammans. Och den är väldigt väl förberedd, så att strukturen finns där. Men sen så måste du improvisera som bara den under tiden.
Mm.
Men jag måste ju luta mig mot strukturen då. Medan om jag gör en föreläsning mer, då har jag ett pratmanus precis som du.
Mm.
Då har jag liksom satt mig ner och skrivit mitt pratmanus. Sen så kanske inte jag kör det ordagrant. Det beror på hur långt det är, men väldigt sällan ordagrant.
Ja, det är svårt om det är 60 minuter att hålla det ordagrant kanske.
Ja, jag har faktiskt en av mina favoriter, Russell Aikoff. Han är en liten äldre herre. Han står och läser ur sitt pratmanus.
Mm-hmm.
Det är lite så här old school, kände jag.
Men blir det bra det då?
Ja, alltså.
Det får ju göras på ett väldigt, med väldigt fingertoppskänsla om det ska bli bra att stå och läsa ur ett manus.
Mm. Nej, men han tänkte i, ja, det blir lite grann som en nyhetsuppläsare.
Mm.
Ungefär så. Sen känns det. Han får ju kontakt med publiken ändå, men han står ju bakom en pulpet.
Mm.
Så det är väldigt liksom, ja.
Mm, för det är ju så här, om man ska ta dåliga exempel så är det ju de som typ har bullet points och som står och läser innantill från sina slides. Gärna vänd mot sliden också, snarare än publiken.
Det är ju en sån otrolig no-no där som du drar.
Ja.
Du liksom drar upp en textvägg och sen börjar du läsa textväggen för publiken, med ryggen mot publiken. Det är så onödigt. Om du ska ha en stor... Om du ska ha en text, då kan du langa upp den och du kanske har något fräsigt citat.
Mm.
Men då får du ju ge... Du langar upp den där och sen så tittar jag, när jag gör så, då tittar jag på publiken.
Mm.
När de börjar liksom titta på mig eller titta på andra, då vet jag att de har de flesta läst. Man kan inte... Alla läser inte lika fort.
Nej.
Så, och vissa ägnar bara igenom den. Så, ah, nej, men okej, nu ser det ut som det ser. Och sen så får man fortsätta prata om just det där fina citatet eller vad det nu var jag ville visa.
Mm.
Men nej, vänd inte ryggen mot publiken och börja läs.
Nej. Då är vi inne på genomförande igen. Men...
Ja, det är vi väl. Men på det temat så har ju de flesta personer någon form av egenhet och kroppsspråk. Alltså, alla har ett kroppsspråk.
Mm.
Och du kan vara mer eller mindre medveten om ditt kroppsspråk.
Mm.
Och du kan vara mer eller mindre medveten om saker som du gör som andra tycker är otroligt irriterande.
Mm.
Men om du ska stå i centrum i typ 60 minuter, då vill du nog kanske kolla igenom i din spegel ungefär hur du beter dig när du pratar.
Ja, eller filma dig till och med.
Ja, om du har den chansen. Jag har sett mig själv på film flera gånger och ja.
Har du någonting som du stör dig på?
Nej, jag minns inte nu, men jag för mig att jag var...
Eller något att jobba bort till och med kanske.
Ja, men jag kommer inte ihåg vad det var. Nej. Men det finns en grej som är lite av ett tips. Och det är att ta pauser. gör du när du pratar.
Mm.
Men du kan ta en paus, du kan säkert stå tyst i 10 sekunder.
Mm.
Jag vet inte exakt hur lång 10 sekunder är, men du kan vara tyst mycket, mycket längre än vad du tror från början.
Mm.
Och det är ett väldigt kraftfullt verktyg att jobba med. Nu är vi här på genomförandet då, men jobba med tystnad är ganska bra.
Mm.
Men tillbaka här till förberedelserna då. Du vet vilket format du har. Du har valt att det ska vara kanske en föreläsning. Du har skrivit ett pratmanus och du kollar i spegeln för hur det ser ut. En annan sak som är väldigt viktig är att ha en röd tråd.
Mm.
Så folk kan liksom följa med på din resa. Så den här röda tråden, det ska kännas som det hela tiden flyter som på något logiskt sätt kanske. Eller på ett känslomässigt bra sätt.
Mm.
Så försök att hitta den här röda tråden. Det är...
Och det är inte helt lätt.
Nej. Du kan ha en röd tråd i form av ett format.
Mm.
Det vill säga ett återupprepande att du gör... Folk känner igen sig. Ah, okej. Okay, jag förstår. Den här takten håller vi igenom det här. Var 7:e minut visar han en speciell bild kopplat tillbaks till. Eller så har du ett tema som du alltid knyter an till.
Mm. Det är också, man, apropå takt, så pratar man ju om att ungefär 20 minuter är så länge som man kan hålla, en publik kan fokusera på ett ämne.
Mm-hmm.
Så att det finns ju sådär små tricks man kan utnyttja för att uppehålla folks intresse liksom, efter de där 20 minuterna. En grej kan vara att man byter tempo efter 20 minuter.
Mm.
Eller man kanske visar en film eller har en handuppräckning om någonting. Eller någonting sånt.
Mm.
Jag tror det var Staffan Nöteberg som använde det i någon av sina presentationer, att han tog en paus där han pratade om någonting helt annat.
Mm.
I bara ett par minuter.
Mm.
Då blir det lite så här, oj, vad händer nu? Liksom.
Ja, det är uppfriskande.
Ja, det är väldigt uppfriskande. Då får man verkligen så här ny... Det där utnyttjade jag också i något blixttal sen. Och jag tyckte faktiskt det blev riktigt bra.
Mm. Mm. Ja, nej, men vi är kvar här i förberedelsefasen och jag säger att när man kommer lite närmare sitt... Nu har du kanske förberett ditt tal och du kommer lite närmare själva dagen när du ska hålla det här anförandet.
Mm.
Då tycker jag att det är väldigt skönt att ett, veta var jag ska vara.
Mm.
Och om det går, reka den lokalen innan.
Mm.
Så bara, aha, okej, så här ser det ut här... Okej, om jag ska ha en workshop så måste jag ju prata med någon som riggar lokalen.
Mm.
Om jag ska ha ett mer av en föreläsning, ja, men då vill jag veta, är det skolsittning, kommer folk sitta, hur kommer de sitta, var kommer jag in, när ska jag komma in och när ska jag göra min entré så att säga.
Mm.
Och hur ska jag stå där när alla kommer, den är ganska sådär... många tycker att det är lite jobbigt kanske. Stå och bara vänta på att folk trillar in.
Och det är lättare att folk så här går in och sätter sig och sen på klockslaget så bara slår man upp dörrarna och så kliver man rakt in och så går igenom hela publikhavet. Ja. Och
bara high-fivar sig fram där. Skulle du känna dig bekväm med det?
Nej, inte riktigt.
Nej.
Och sen i slutet så kommer min fru upp och så här går vi ut tillsammans. Och så.
Ja. Det är 700 pers och du kommer in och liksom bara så här kul, så här joggar lite grann genom en smal gång.
Ja.
Och var tittar.
The Eye of the Tiger.
Five. Ja, high five på vägen och typ springer baklänges en liten bit. Och sen för att liksom sen vända dig upp.
Dubbelpistolen.
Ja. Vända om de sista 4 stegen och bara hoppa upp på scenen.
Ja.
Och så skriker du bara: "Hallå Växjö!"
Fast jag är i Atlanta.
Ja, och det hade varit jobbigt. Eller så hade det varit riktigt bra. Nej, men komma i tid. Och kolla teknik, det är skönt att veta att den funkar. Om du ska...
Ja, teknik. För det har man ju varit med om ungefär 3 miljarder gånger att det har varit strul med teknik.
Mm. Nej, men ha en backupplan då. Okej, okay. Om projektorn dör, vad gör jag då?
Mm.
Du ska visa kodexempel.
Mm.
Det hände mig. Jag hade åkt till Nya Zeeland och skulle hålla en endagars kurs i Mikado-metoden.
Mm. Med kodexempel.
Ja, med kodexempel, ja. Och rubbet. Inför en väldigt teknisk publik.
Ja.
Jag kommer dit, jag hade inte haft någon chans att reka den här lokalen. Jag landade ett dygn innan.
Ja.
Och jag visste inte ens vad jag skulle. Jag skulle till ett företag. Och jag försökte hitta den lokalen dagen innan. Det var helt omöjligt.
Mm.
Så jag fick kontakta dem och säga så här, vilken adress var det? Där fick jag liksom bara något halvdygn innan har kommit till den här adressen.
Mm.
Ja, om det visar sig att de hade inte bokat en möteslokal i den byggnaden, utan de hade bokat övervåningen på en pub.
Mm-hmm.
Och där hade de kört så här quiz night dagen innan.
Och där fanns inte ens en projektor, eller?
Nej, det fanns ingen projektor där inte.
Mm.
De fick liksom baxa ut en stor tv. Från baksidan av något sånt här rum. Så jag står där, okej, okay, ja, nej, hur fan ska jag visa kodexempel?
Mm.
Men jag kan inte göra det utan en projektor eller en bild. Så att, okej, då fick jag improvisera. Okej, vi kastar om lite grann i presentationen. Jag börjar med att förklara konceptet på det här istället. Sen tar vi det och sen så kör vi kodexemplen sen.
Mm.
Hur många med sig datorer? Som jag också hade bett om att de skulle ta. Ja, det var ju en som hade sin dator med sig. Och någon snubbe, han var, ja, nej men, jag behöver ingen dator. Nej, okej.
Okay. Jag kan programmera på bordet med blyertspenna.
Jag var väldigt glad att jag hade kört Mikado-presentationen ungefär 25-30 gånger innan jag kastades in i det här.
Ja, verkligen. Om det hade varit första gången så hade det varit verkligen mardrömmen.
Ja, alltså du var på andra sidan jordklotet inför 20-30 personer som är ruggigt tekniska och håller på med lågnivå C-programmering.
Mm.
Jag kände mig lite grann uppförsbacke där faktiskt.
Mm.
Men det gick bra. Det gick bra. Det blev en väldigt rolig presentation även om jag fick improvisera en hel del.
Mm.
Men det är också lite så här tips för förberedelser att... oavsett längd på din presentation så repa in en start och ett avslut.
Ja.
Så att du har en riktigt, riktigt bra start.
Mm.
Och sen så att du kan ha en riktigt, riktigt bra avslutning.
Det är ju första minuterna som sätter allt egentligen.
Mm.
Tappar du publiken första minuterna så får man ju vara typ stå upp komiker för att få tillbaka dem. Amen.
Ja, man får jobba stenhårt då, ja.
Mm.
Jag jobbar ju en hel del med humor.
Mm.
Det är liksom, kanske sammanfattar mig som person också. Men det är klart att jag tar med mig det in i presentationen också. Då.
Mm.
Och det är otroligt timing hänger det på.
Mm.
Du måste ju timing och liksom fingret på pulsen. Så här, kan jag dra det här skämtet här? Är det för grovt? Eller är det liksom, skulle det bara flyga över huvudet? Eller är det opassande att skoja om saker?
Mm. Det var ju en gemensam bekant till oss. Han gick ju kurs i stå upp just för att förbättra sin presentationsteknik.
Mm. Mm. Det tror jag är en väldigt, väldigt bra investerad, väldigt väl investerad tid, tror jag. Ja. Om du nu vill göra många presentationer.
Ja. Vad tycker du om klädval då? Vad ska man ha på sig?
Jag tycker att det är viktigt att du har gjort ett medvetet val.
Mm.
Du kan ju vinna lite publikens gunst, så att säga, om du väljer rätt kläder.
Mm.
Och jag har ju hört folk be mig, så att säga, ni ska hålla ett tal här inför en teknisk publik. Ni behöver liksom inte ha skjorta och kostym på er då, utan det är bra så här. Och sen så dyker jag och Daniel upp med två jättestora skägg liksom.
Mm.
Och då... Då låg han gillande, den här snubben som hade hade hyrt in oss, så att säga.
Mm.
Han bara, det var väldigt bra det där. Bra, bra, bra. Liksom, den här publiken, de dessutom, ja, nej, men då fick man ju helt klart så här pluspoäng på en gång bara för att du ser ut som de du pratar med.
Mm.
En rolig t-shirt eller något sånt där.
Mm.
Eller rätt t-shirt. Det där, om vi knyter an lite grann till vår inzoomning, så är det ju ganska vanligt inom konsertsvängen, i alla fall i hårdrocksvängen, att du har bandtisha på dig.
Mm.
Och då ska du ju ha rätt bandtisha när du uppträder. Då måste jag ha rätt t-shirt. Du kan inte gå runt i någon knas t-shirt då.
Nej.
Så att, nej men ja, hur känner du då med klädval?
Ja, nej, jag tycker du sammanfattade det ganska bra faktiskt.
Mm.
Jag brukar ju vilja se ganska välklädd ut.
Mm.
Men det har ju hänt att man har känt sig överklädd också. Och det är inte heller bra.
Nej. Då får du liksom knäppa upp skjortan och rulla upp ärmarna och typ kleta lite motorolja i ansiktet.
Ja.
Nej, men vi glider lite grann in på genomförandet här nu då. Så vi kan väl säga att nu pratar vi genomförande.
Mm.
Förberedelserna är klara, du ska liksom, nu ska du genomföra det här. Du har precis voltat in på scenen.
Mm.
Vad gör du direkt då? Jo, du behöver etablera så kallad rapport med publiken. Så att ni känner av varandra. Det står som rapport, fast du uttar det fint franskt ord.
Mm.
Och betyder egentligen bara att du etablerar kontakten.
Mm. Så hur gör man det då? Ja, man skjuter blixtar från ögonen.
Du skjuter blixtar från ögonen och kör dubbelpickan med fingrarna så.
Ja.
Det kanske funkar bra i vissa sammanhang. Men jag tror att du börjar med att presentera dig själv. Och sen så kan det vara olika viktigt att du etablerar någon form av auktoritet.
Mm.
Du berättar varför du är där och varför du är den som är bäst på att presentera just det här ämnet.
Mm.
Det kan vara viktigt. Det kan också vara så att du bara vill visa att du är en skön presentatör liksom.
Mm.
Men inte så här, inte bara svälja så bara hello, vad heter Ola? Utan tala tydligt, presentera dig själv och sen kanske, jag kommer ihåg att titta på Kent Bäck en gång. Höll ett tal i, tror det var Finland eller Göteborg, jag kommer inte ihåg. Finland var det nog. Då hade han pluggat på lite grann om Finland. Och så drog han en liten story om hur han kom dit och hade flirta lite med publiken.
Mm.
Så var det. Han höll det här talet, berättade också att han skulle flirta lite med publiken. Och bara så här, ja men det här säger jag liksom för att ni ska bara tycka bra om mig.
Mm.
Så jag försökte göra en sån grej jag gjorde när jag höll ett tal i Prag. Och då hade jag tagit reda på den långa historien mellan svenskar och tjecker.
Mm-hmm.
Och det är en blodig historia.
Mm.
Det finns liksom ingenting schysst som Sverige har gjort i Tjeckien. De bara rullar ner dit, invaderar deras land, snor lite biblar och drar hem igen. Och krigar med dem.
Mm.
Så att då fick jag ju välja ett annat spår.
Alltså men, du drog inte den...
Jo, men jag drog det och sa allt det där. Och sen sa att jag berättade också om min research.
Mm.
Hur det hade gått så dåligt. Och då satt alla och skrattade. Men det där handlar ju om att lära känna sin publik på plats, så att säga.
Mm.
Du vet redan vad målgruppen är. Men du måste också... Sen måste du säga, okej, etablera så här. Är det den här målgruppen? Vad kan jag göra sen? Kan jag liksom nu testa vattnet lite grann där?
Mm.
Och titta på publiken. Om du tycker att det är läskigt att titta folk in i ögonen, så sikta på pannan istället.
Mm.
Men det är också lite så här, det är oschysst att spänna ögonen i en och samma i publiken hela tiden. Så man får försöka liksom glida lite grann.
Och du där!
Har du en kompis i publiken, då är det ju skönt att titta på den personen då.
Mm.
Det brukar jag försöka göra när jag tittar på någon som jag känner.
Mm.
Att liksom, så fort de tittar på mig så försöker jag bara le och tycka, se ut att det... Och så uppmuntra. Och det kan man ju sätta i system också. Så här. Men Tobbe, kan inte du sätta det där? Jag måste bara få liksom, ha någon snällt ansikte att titta på här. Så när jag bara tittar på det, du bara ler och gör tummen upp. Liksom.
Mm.
Så man får lite den här boosten.
Mm.
Den är skön. Alltså,
tittar man på någon annan så sitter de och gör tummen ner.
Mm. Ja,
och nej, kräks jag en påse.
Jag var i Finland en gång och höll ett föredrag.
Mm.
Och det är inte så att de liksom hoppar upp och ner och liksom bara känslorna svallar där.
Nej.
Utan, men man vet att man har den finska publiken liksom, om de sitter liksom med armarna så här i kors och sen så får man verkligen vara noga, så bara nickar de till lite så här bara snabbt, då vet man yes, de diggar det stenhårt. Men det tar en så blinkar det, då missar du den nicken.
Mm.
Men det, genomförandet handlar väldigt mycket för mig om att jag behöver vara väl förberedd, och i de här förberedelserna så har jag lagt in olika former av här kan jag
cues liksom, eller
vad sa du,
cues typ.
Mm. Här kan jag nu just det här ska jag prata om, det här, och jag vet också att jag kan ta bort det materialet om jag märker att tiden börjar gå fel.
Mm, det är viktigt.
Så att jag en gång också var i Finland och höll ett tal, då hade de så här personer som sitter med lappar och visar så här många minuter har du kvar.
Mm.
Och jag kommer inte ihåg, men det blev en missförstånd där. Så att jag höll mitt tal och han visade den här lappen. Och jag trodde jag var, åh nej, har jag? Alltså att jag var asstressad. Så jag tryckte igenom presentationen på 20 minuter som egentligen skulle tagit 40. Och sen blev det liksom tyst. Och jaha, nej, vad ska vi göra nu i 20 minuter då?
Mm.
Det är min stora skräck, att stå där och inte ha någonting att säga.
Mm.
Det har hänt en gång.
Men vadå, det går väl att klippa det kort i så fall?
Ja, men då får du sluta tidigare. Det känns ju så här, oj. Vad är det för bluffmaker som står här framme som inte ens kan fylla ut 40 minuter med snack?
Mm.
Han kan ju ingenting ju. Han är bara skicka ut honom ur landet.
Mm.
Det är min stora skräck. Jag tycker inte att det är... Så vanligtvis så trycker jag in massvis med material då. Men jag väljer ställen där jag kan plocka bort det.
Mm. Ja, det är ju typiskt för ett blixttal till exempel också.
Mm.
Att du vet att du har bara 10 minuter på dig.
Mm.
Och du har ganska mycket att säga.
Ja.
Så att när du väl genomför det så går du fort in i bängen.
Mm.
Så att man får så här, tänka på att bromsa sig hela tiden för man pratar för fort. Liksom.
Mm.
För man är rädd att stå där och ha massor med material kvar när klockan ljuder att 10 minuter har gått.
Mm. Jo. Nej, men det är väl tipset från min sida att återigen, du har ditt braiga start och ditt braiga avslut. Sen kan du kapa i mitten. Så vet att okej, avslutet kommer ta mig 70-75 sekunder att dra.
Mm.
Då börjar du med det liksom när du har 1,5 minut kvar.
Mm.
En annan grej som jag har plockat upp på genomförandefasen då är att du ska förstärka med kroppen vad du försöker säga med ord.
Mm.
Och det kan du göra på massa olika sätt. Du kan jobba med rösten, det kan du göra. Typ pausa, dra ner tempo. Bot, viska, ja, och sen höja rösten och sådär. Men sen som i kroppen kan du också till exempel börja veva med armarna. Nej, men det kan liksom för att förstärka någonting.
Mm.
Du kan också gå och ställa dig på olika ställen.
Mm.
Mm, om du låtsas vara i en konversation. Men då kan du liksom, du säger någonting och sen så vrider du åt andra hållet och så låtsas du vara den andra personen.
Mm.
Eller att du hela tiden när du pratar om just den här grejen, ja, då ställer du det lite längre till höger på scenen.
Mm.
Och när du pratar om en annan sak, går du och ställer det på vänster sida. Så till exempel om du ska ställa två saker mot varandra. Så när du argumenterar för den ena, då står du på höger sida. Sen så traskar du över till scenen och ställer det på vänster sida.
Det är bra tips.
Då vet folk att just det, nu pratar han om den här saken. Nu tänker hon, hon argumenterar för det nu. Det finns ju, beroende på vilket format du har valt också, så kanske du vill välkomna frågor in i och liksom få igång en diskussion.
Ja, precis, om du vill ha det interaktivt till exempel. Eller?
Ja, exakt. Det är svårt att göra om du håller ett blickstall på 10 minuter. Men är det en workshop, då vill du definitivt ha den här interaktionen. Den måste ju finnas där då.
Mm, verkligen.
Annars blir det vansinnigt tråkigt. Men är det liksom en föreläsning på 40-60 minuter, då kan det också vara så här, vänta, är det okej att ställa frågor här?
Mm.
Då gör du bara väldigt tydligt då för din publik att jag tycker att det här ska vara en interaktiv, så att ställ frågor när som helst, räck upp handen och sen så ställer ni bara frågan.
Mm.
Och då brukar det vara bra att repetera den här frågan och inte bara för att alla ska höra den ordentligt, utan att om du repeterar frågan när någon har ställt den, så vet du att du svarar på rätt fråga helt enkelt.
Mm.
Och de får höra en gång till så här, jo men det var det som var frågan. Och sen brukar jag också dubbelkolla så här, efter jag har svarat på det, okej, svarar det här på din fråga? Eller blir det bara mer frågor nu? Vill vi prata mer om det här, eller ska vi ta det efter? Det är bara du och jag, eller de som är superintresserade.
Mm, precis. Och ett tips där, om det är så att frågan kommer på helt fel ställe, till exempel i presentationen, så är ju ett vanligt knep att man har en parkering för frågor, typ en flipchart, där du skriver upp frågan och så jag lovar att återkomma till den här.
Mm. Just nu så vill jag förklara några andra grundläggande saker.
Mm, precis.
Och jag älskar när folk ställer frågor och så vet jag att det där är på nästa slide, för då vet jag att pacingen är rätt i liksom hela presentationen då.
Mm.
Jag tycker att vi har pratat ämnesval, vi har pratat förberedelse på lång och kort sikt, vi har pratat genomförande. Innan vi kastar oss över uppföljningen här så vill jag bara säga en sak. Och det är att om ni känner någon som håller, att ni gör bort er på något sätt, då kan jag säga att då har ni lyckats med någonting som väldigt få lyckas med. Du har förmodligen allas uppmärksamhet. De sitter och bara, och då vet du, nu har jag dem. Så att utnyttja det till er fördel. Om ja, bara liksom råkar välta ut ett glas vatten eller något sånt där. Mm. Bara plocka upp det och sen så vet du att nu lyssnar alla stenhårt.
Ja.
Jag har inte sett det här själv, men det var en kollega som berättade om en person som gjorde en presentation. Och han var så nervös, den här presentatören, så att han svimmade.
Oh shit.
Svimmar på scen. Men det är inga problem liksom. Nej. Han reser på sig, borstar av sig lite grann och kör presentationen till slut.
Mm.
Så gör man. Alltså det är kungligt ju.
Ja. Verkligen.
Men då har ni personernas uppmärksamhet. Precis reser upp från golvet och har svimmat. Ja, men nu vet jag att alla lyssnar. Tycker vi rundar av lite grann här med uppföljning. Vad gör ni? Vad brukar vi göra efter ett tal så att säga?
Mm.
Och där är det egentligen så här. Om ni ska hålla det här talet fler gånger, då vill ni förmodligen ha in feedback här nu på hur det var.
Mm, verkligen.
Vad var det som funkade bra? Vad var det som funkade dåligt?
Där är det ju ofta bra, om det är en konferens till exempel, så brukar ju konferensen själv ha ett feedbacksystem av något slag. Mm. Antingen att man lämnar lappar efteråt eller att man gör det online eller sådär.
Den kan vara mer eller mindre sådär finkorn i den där kvaliteten du får.
Mm, precis.
Du får en skala på så här 1-5 och så får du någon form av snitt där då. Får du sätta så här, ah, men det här var 5 och 1. Jag tycker att det är ganska trubbigt.
Mm. Så du ber hellre om feedback själv?
Mm, exakt.
Mer specifik feedback?
Yes. Helst då av en person som jag litar på, så att säga.
Mm.
Och finns det ingen sån person där, då får ni gå och fråga någon i publiken då. Haffa dem direkt efter, ja, vad tyckte du?
Mm.
Och då brukar det vara lite svårt så där att säga, ja, men det var bra. Och då kommer det svåra, okej, vad var bra?
Mm.
Så därför är det liksom, är det bra att förbereda en person då som du vet ska sitta i publiken?
Mm.
Förmodligen någon som ni känner då. Kan du kolla efter de här grejerna? Kan du kanske kolla för hur publiken var? Och kan du kolla min pacing? Så här, håller jag rätt takt?
Mm.
Men förbereda en person på så här, men jag kommer fråga dig efter om ämnet eller allting. Mm. Och då kommer den personen vara tvungen att koncentrera sig lite extra. Men det är någonting som jag tycker är väldigt användbart om jag ska köra samma presentation flera gånger.
Mm.
Annars kan man ju be personen kolla, okej, hur är min hur rör jag mig på scenen, hur pratar jag för högt, för tyst, för snabbt och sådana saker. Och feedbacken av kategorin så här, det var bra, då behöver man ju borra lite grann i, okej, vad var det som var bra?
Mm. Du tycker inte det är konstruktivt?
Nej, det tycker jag inte. Det tycker jag inte. Och sen tar ni ju liksom den här feedbacken in och så vi liksom stänger den här loopen då, så då går det in i förberedelserna igen då.
Mm.
Okej, ska jag kasta om de här 5 slidesen? Det kanske är bättre att förklara det där först. Okej, nästa gång så måste jag börja med att förklara det här konceptet. Okej, ja, nej, men det så var det. Okej, ja. Jag kommer ihåg när du och jag skulle köra ett blixttal.
Mm.
Det var ju ganska ambitiöst hur vi liksom repeterade det.
Mm. Fast där gjorde vi lite special. Där ville vi göra någon variant på Pechacha.
Ja,
att den skulle byta slides själv.
Ja, så att vi inte behövde tänka på det.
Nej, precis. Och så skulle vi spela teater emellan.
Mm.
Typ varannan slide spelade vi teater och varannan slide pratade vi.
Mm. Och så hade vi satt in auto, byta slide var 40 eller 50 sekund.
Mm.
Det hade vi kunnat göra på något annat. Vi hade kunnat haft en sån här liten klicker i fickan.
Mm, det är sant.
Men det tänkte jag inte på då.
Ja, vi fick lite problem, kommer jag ihåg. För att jag hade problem med min mic bland annat.
Mm.
Därför att när vi spelade teater så satt vi oss ner. Och så någon gång när jag reste mig så drog jag loss micken. Det var ju såna här myggmickar liksom som sitter.
Ja.
Och sen och då kom jag ju helt ur liksom ur pacingen där när jag var tvungen att hålla på och mickla med den liksom.
Ja, ja, jo. Så att vad lärde vi oss av det?
Gör inte så.
Det behöver inte ha så tekniskt avancerade grejer.
Nej. Men det var kul. Det var ett roligt blixttal faktiskt.
Ja. Det var ju lite av en grej att göra det på det sättet också ju.
Ja, precis.
Vi ville liksom pusha våra gränser och se. Och det är också en sån där, någonting som jag har testat. Så där ska jag ha slides? Hur mycket ska det vara på slides? Sen vad ska det vara för typ av information? Och ska jag rita själv eller inte? Jag har kört presentationer helt utan. Det ställer ganska höga krav på dig som presentatör.
Mm.
Återigen var det i Finland och när jag körde en presentation helt utan. Som där satte jag den verkligen. Den blev jag väldigt nöjd med. Det kom fram en kille på efter partyt där då.
Mm.
Och sa, det där var en av de bästa grejerna jag sett någonsin.
Mm.
Då blev jag glad.
Mm.
Det började lite grann så för min del. Jag såg en kille som körde en presentation helt utan slides.
Mm.
Och jag var så helt fascinerad. Det var så grymt bra ämne. Han var en bra talare och liksom kunde engagera publiken. Jag tänkte att det där vill jag kunna göra själv.
Mm.
Då är det bra. Man kan börja med ett blixttal då, 10 minuter.
Mm, precis.
Ja, har vi faktiskt tagit oss igenom det här ämnet tycker jag.
Mm.
Kom ihåg, om ni gör bort er, då har ni hela publikens uppmärksamhet riktad mot er. Och det är då ni kan säga det här superviktiga.
Ja.
Jag tycker vi sammanfattar det här med några enkla punkter. 1. Förberedelser är A och O.
Mm. Och det har jag inte sagt heller. Ni måste ju repetera. Man måste ha känt på det inför någon form av publik. Även om det bara är din katt.
Mm.
Så får man mycket information av det liksom.
Ja. Mm. Ja, det är lite knivigt då när, som jag till exempel, tycker att det är tråkigt att köra samma sak flera gånger.
Mm.
Jag vill förnya mig så att säga. Mm. Man kan ju göra lite små variationer kan du göra, men repetition är A och O för mig. Kom ihåg det här, ha ett bra start och ha ett bra avslut.
Mm.
Och det som jag sa här i början också, för att kunna göra reklam för ditt tal så måste du kunna sammanfatta det med 2-3 meningar. Och det är extremt viktigt på konferenser om du vill att många ska komma och höra ditt budskap. Då kan du ragga publik i korridorerna genom att göra reklam för ditt tal med några enkla meningar.
Mm.
Och när ni går in, känn publiken. Fatta vad ni ska presentera för några. Det måste ni veta. Och sen så då att ni också känner in det sista då på de här första minuterna. Man etablerar den här rapport.
Vi tackar för oss då.
Ja, tack så mycket.
Så hörs vi om så, 2 veckor.
Och kom ihåg, rebusen och Väg74-konferensen. Och vill ni komma i kontakt med Tobbe så blir det @TobbeAnderberg.
Ja.
Mig, @Elnestam. Eller båda oss, eller till podden då, @Vag_74. Och så går det att mejla oss också. podd@agile.se.
Jajamän.
Tack för idag.
Tack så mycket.
Hej då.
Hej.